Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Ynghede och
Lena Ljungdahl.
Vi lever i en väldigt konstig tid just nu, av flera skäl, inte bara coronarelaterade.
Nej.
Du och jag, Lena, är ju i Lysekil.
Vi
sliter här nere. Vi gör tv.
Vi gör tv och av olika anledningar har jag bestämt mig för att jag ska aldrig bli en person som jobbar med tv.
Ja, nej. Alltså jag måste erkänna, Vi har ju gjort den här resan en gång tidigare ju,
ja.
För ett år sedan. Men jag upplevde inte, alltså jag var mer nervös. Jag tyckte det var jobbigare på det sättet mentalt. Men fysiskt är jag helt trasig på kvällarna.
Ja.
Det är så långa pass och det är så intensivt.
Det är så fruktansvärt oglamoröst.
Ja, så alla ni som tror och har en föreställning om tv-branschen som glammig. Så vill jag genast
säga sluta upp.
Ja, sluta tro det, för det är det då rakt inte.
Till exempel Jesper är ju med varje gång man är inne på toaletten.
Ja.
För jag satt ju nämligen på mig hörlurarna för att lyssna på medhörning i ett förhör. Och jag blev ju också varse att jag hör ju inte bara förhöret, utan jag hör ju alla smickar.
Ja.
Så jag var ju även med dig när du var på toaletten.
Ja, det var det.
Så att jag lyssnade på dig när du var på toaletten.
Nej, på riktigt.
Ja. Samtidigt som jag lyssnade på personen som förhördes av Kristin.
Nej, vad sjukt.
Det var som att det låg ett bit av kiss bakom såret.
Ja. Men det här är ändå lite intressant tycker jag. För att vi har ju fått uppmaningen att stäng inte av myggorna.
Nej, för vi glömmer sätta på.
Ja, för det är lätt att glömma bort. Och jag har lyssnat på det här rådet. Jag har gjort ett och annat undantag när jag har känt att det har varit alldeles nödvändigt att göra. Men normalt sett inte. Är det så? Alltså, sitter de och lyssnar då?
Ja, de lyssnar hela tiden.
Men alltså, på det allt. Är för mycket information för mig.
Ja, men jag är också helt slut. Men vi har ju lovat att det ska ut ett poddavsnitt varje torsdag. Så nu sitter vi här på mitt hotellrum under ett glasbord.
Ja.
Och vi har hängt på tecken.
Diverse textila material.
Och för att vi inte ska bli Quasimodo så har vi höjt upp bordet genom att hälla ut alla mina kläder på golvet. Vänt upp och ner på olika typer av byrålådor och höjt upp bordet. Och nu sitter vi här.
Ja, det gör vi.
Men vi är dedikerade.
Ja, och ska jag vara helt ärlig så har jag lite längtat till det här. För att det är ju ett tag sedan vi poddade nu. Vi spelade ju in 2 avsnitt
på raken.
Så att det är väl 2 veckor sedan vi spelade in senast. Och jag insåg häromdagen att nej, men jag saknar det.
Ja.
Så att jag har verkligen sett fram emot det här. Men det är ju då mitt i natten. En måndag natt i Lysekil.
Klockan är 11:30 när vi börjar.
Ja, vi har jobbat sedan typ 7-8 morse. Och det är din födelsedag.
Ja.
Du har inte hunnit med att besvara ett enda gratulations
sms. Inte
idag.
Ett samtal, inte ett sms.
Nej. Så att,
men nu kör vi.
Men podden ska ut. Nu kör vi. Okej, Lena.
Veckans tema. Det är ett tema som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Det här är ett ämne som jag har ägnat de senaste åren till stor del att utbilda i.
Jag vet ju att du har gjort det och jag måste direkt ställa frågan då. Vad var det som fick dig intresserad av det här ämnet som ju faktiskt är ganska tungt?
Det är ett väldigt tungt ämne, vilket jag oftast såklart dras till. Men det var av den enkla anledningen att jag hade precis gått en lång herrans utbildning i just det här ämnet när jag lämnade polisen och kom till ett företag. Och efterfrågan på just det här kunskapsområdet var stor. Så att jag hade det väldigt färskt och jag känner också att det här är så viktigt för mig. Jag vill gå ut och basunera ut det här till samtliga människor i hela vårt land. Mm. Helst hela världen, men jag har begränsningar.
Ja.
Och ämnet är så kallad pågående dödligt våld. PDV.
Just det.
Och vad är då det? Det är en polisiär term som är händelser där en eller flera gärningspersoner utövar dödligt våld mot till exempel en arbetsplats, en skola eller en offentlig plats.
Mm.
Och själva syftet för den här gärningspersonen, det är att döda och skada så många som möjligt på platsen. Mm. Slumpmässigt.
Mm. Och det här måste ske med uppsåt förstås.
Ja.
Alltså man ska ha vilja och avsikt att döda många.
Exakt. Det finns ju ett par händelser där det finns någon form av psykisk sjukdom bakom när man hör röster. Det är fortfarande PDV-händelser, men där finns det ju liksom inget syfte att döda så många som möjligt, utan de ter sig ju, vi tänker på den här personen som körde bil på Västerlånggatan till exempel.
Mm.
Det var ju röststyrt.
Just det, Gamla stan.
Mm.
Okej, så att det innebär ju då att det inte bara terrorhändelser?
Nej, till exempel skolattacken i Kronans skola i Trollhättan. Det är en PDV-händelse, men det är inte en terrorattack.
Mm,
så terrorattacker, terror, det är ett brott, ett eget brott med egna rekvisit. Och då krävs det, som i all juridik, att rekvisiten ska vara uppfyllda för att det ska kunna bli det brottet.
Mm.
Och då finns det några rekvisit i terrorbrott som inte alltid nås upp till.
Mm.
Till exempel att det ska injaga fruktan i en hel befolkning. Mm. Eller att det ska tvinga samhällsbärande strukturer och till exempel politiska beslut att vidta åtgärder eller att avstå att vidta åtgärder. Och i till exempel skolattacken i Trollhättan, då blev det inte så, utan då blev det hatbrott.
Mm.
Då blev det x antal mord och x antal grov misshandel och så, med hatbrottsmotiv.
Motiv, okej. Okay. Varför blev det så, vet du det?
Ja, de hade uppe terrorbrott på agendan. Men då går de helt enkelt in och ser på gärningen och så ser man att det faller på x antal rekvisit för just terrorbrottet.
Ja, ja.
Men det gör ju inte att brottet inte är lika grovt. Bara
just
det är inte terrorbrott, utan det är mord med hatbrottsmotiv. Och i det här fallet så var det ju, han var ju ute, Anton Lundin Pettersson var ju mest ute efter de som hade utländskt utseende.
Ja. Och då kan man förstå hur det blev hatbrottsklassificerat också.
Och då tänker folk att då är det inte slumpmässigt. Jo, för bland dem så var det slumpmässigt. Han hade inte en personlig vendetta med en viss person, utan alla som såg utländska.
Men finns det någon liksom begränsning i hur många som offer som måste liksom vara drabbade eller involverade för att man skulle prata om en PDV-händelse?
Man kan se till uppsåtet.
Mm.
Även om det inte dör så många så är det ju fortfarande PDV-händelse där uppsåtet är att döda många. Det kan ju helt enkelt vara att attacken tar slut på grund av att någon gör någonting.
Mm. Mm.
Vi kommer komma till det sen. Men det finns några andra saker som definierar en PDV-händelse eller en PDV-attack.
Mm.
Det är att den är planerad i förväg. Mm. Alltså gärningspersonen har likt en regissör som planerar en film bestämt sig för hur ska det här börja?
Mm.
Vad ska jag starta? Vad ska jag ha med mig? Vilken ingång ska jag ta? Vad ska jag köra för fordon?
Mm.
Har planerat genomförandefasen. På det här sättet ska jag döda människor. Och också planerat avslutet redan innan det börjar.
Jaha.
Och alla andra brott brukar avslutet vara jag ska inte åka fast.
Mm.
Jag ska klara mig.
Mm.
Få pengarna eller vad det nu är. Men PDV-attacker slutar nästan alltid på samma sätt.
Mm.
Och vad är det?
Det är ju att gärningsmannen antingen tar sitt liv eller dör av polismans våld helt enkelt.
Det som kallas för suicide by cop.
Ja.
Man ser helt enkelt till. Och så var det i Anton Lundin Petterssons fall.
Just det.
Han hade ju till och med, om det, han hade sagt eller skrivit det, att jag hoppas att polisen skjuter rakt idag.
Mm.
Så där vet man ju att han hade ju inte tänkt komma hem igen.
Nej.
Han hade bestämt sig från början.
Och det leder ju in på frågan, är det här psykiskt sjuka människor?
Det kan det vara, men det behöver inte alls vara.
Nej.
Så att det jag kommer prata om nu i hela det här avsnittet, det grundar sig i rätt så mycket statistik.
Mm.
Rätt så mycket kommer från vad Nationellt taktiskt råd säger. Och Nationellt taktiskt råd, det är det organet som är ansvarig för terrorbekämpning i Sverige. och som går ut med riktlinjer till vad allmänheten ska göra, vad polisen ska ha för arbetsmetod och så vidare. Mm. Och det är polismyndigheten ihop med Säpo.
Okej, vad intressant.
Så att det är befäst. Och Nationellt taktiskt råd i Sverige pratar självfallet med liknande instanser i andra länder och byter erfarenheter och kunskaper med varandra.
Jag vet ju att du är enormt efterfrågad när det gäller de här utbildningarna. Mm. Ska man tolka det som att det här är något som efterfrågas i allt större utsträckning? Mm. Alltså, blir det ett vanligare och vanligare fenomen?
Verkligen. När jag började med det här, först på bollen var mediehusen. Mm. Och mediehusen var tidiga och det beror på Charlie Hebdo
och
Jyllandsposten.
Just det.
Så de var väldigt snabba på det här. Och det var för att de, många journalister... dels för terrorbrott. Mm. De står ju för till exempel samhällsbärande funktioner. Ja. Står för det så kallade
grundläggande demokratiska principer.
Mm. Men också såklart väldigt många journalister som reser till ställen som har en mycket högre hotbild för de här typerna av händelserna. Och Sverige har ju varit faktiskt ganska
förskonat
för de här typer av händelser under ganska lång tid. Men de har kommit hit och jag tror personligen att de kommer det har jag inte haft det sista.
Nej.
Nej.
Men ska man tolka det som då att många av de här mediehusen och så vidare inte har haft någon egentlig plan för den här typen av händelser?
Nej, så
man
är det ju.
Man har dåligt förberedd. Man,
förut var det ju, man kunde se långt bort från oss. Mm. Vi tittar USA.
Mm,
USA var ju att ta ner på, de hade 63 dagar mellan varje skolattack.
Men
i snitt.
63, det är ju ingenting.
Nej, det är ingenting. Och det har faktiskt varit ner på ännu färre. En intressant sak i dessa coronatider är att mars 2020 är den första attackfria månaden i USA sedan 2002.
Det är ju helt otroligt.
Det är för att det inte finns några elever i skolorna.
Nej,
det
finns inga potentiella
finns
offer.
Nej. Men först var mediehusen och sen efter det kom skolorna.
Mm-hmm.
De första skolorna som hade en liten framåtlutad inställning till det här, att vi behöver höja upp vår kompetens, de tyckte att det var lite skämsigt. De ville absolut inte gå ut i veckobrev till föräldrar och säga att nu har vi utbildat oss i PDV. För då blev det mer som att säga, men gud, vad är det ni vet som inte...
Ja, eller var det en rädsla att skrämma upp folk, tror du?
Ja, och de vill ju...
Och även barnen kanske?
Ja, men barnen och föräldrarna, och de vill ju ha höga betyg i de här enkäterna.
Ja.
Och de vill att många söker dit. Och så här, men vi har förberett oss för det här. Då tänker kanske föräldrar, så här, men gud, vad har ni för hotbild som andra skolor inte har?
Men alltså, det här tycker jag är superintressant. För att det här, jag kan ju dra paralleller till våld mot barn till exempel, som ju på många arbetsplatser är liksom elefanten i rummet. Typ. Det förekommer och det är ju tämligen vanligt. Det är ju kanske inte med PDV-händelser, tack och lov. Men det finns ju ändå en potentiell risk. Så att det är ju lite ledsamt att höra att det skulle kunna få den typen av påverkan när det handlar om att faktiskt vara så förberedd man bara kan för att rädda liv.
Ja, och jag kan säga till och med personalen på skolan, för nu har jag utbildat så jävligt mycket personal, är ofta skeptiska till det här. Men ju fler händelser som sker i världen och ju mer det kryper närmare oss, för det började i USA, men sen kom det till Tyskland och så London och så Danmark, det liksom kryper närmare, så är det fler och fler som köper att, men det är klart att vi säger du att vi kan göra något som kan förbättra för oss ifall det händer, men bring it. Nu har det faktiskt blivit så pass att det är så himla många skolor som har förberett sig. Så att nu frågar faktiskt föräldrar på öppet hus, har jag fått höra. Ursäkta mig, har ni förberett er för det här som kallas för PDV?
Nej, är det sant?
Så att nu annonserar skolor att vi har gått utbildningen, vi är förberedda, som en grej som är bra för dem istället för någonting som skäms, som är liksom skamligt.
Jag blir väldigt glad av att höra det här, för att om jag ska vara ärlig så är det inte jättemånga år sedan jag själv gick PDV-utbildning.
Nej.
Och då var den extremt kort och komprimerad faktiskt. Och då var ju det liksom nytt för mig och mina kollegor. Mm. Så det säger mig ändå att kunskapen ändå börjar ju nå ganska många andra aktörer, vilket är superpositivt.
Jo, men så är det. Och polisen skulle jag säga har kommit långt. Mm. På den tiden, under tiden jag har varit polis, så har man ju gått från ingenting till, alltså nationell taktisk råd började titta på det här 2008. Mm. Och från 2013 börjar man utbilda personer inom polisen. Mm. Nu finns det till och med så kallat PDV-index uppe på när man ringer 112. Så om de plockar upp nycklar i larmsamtal som får larmoperatören att förstå att det här handlar om en PDV-attack, då har de ett helt eget index att då ska vi jobba så här. Så polisen har en helt egen arbetsmetod för det här.
Men du utvecklar det där. Plocka upp nycklar.
Ja, alltså det finns ledtrådar i ett larmsamtal som får larmoperatören, som då har gått utbildning i att förstå att nu har vi att göra med en PDV-attack. Mm-hmm. Alltså det finns en person som urskillningslöst är på en plats och dödar personer. Mm. I PDV-händelser så dör det i snitt 4 personer per minut. Alltså en var 15 sekund. Det tickar på ganska många personer på kort tid. Och om vi tänker på alla andra polisiära metoder, svensk polis är ju extremt defensiv. Mm. Det är inte så jävla mycket high chaparral när vi åker. Om vi jämför en biljakt i USA med en biljakt i Sverige, så är det 2 helt olika händelser. Men om det sker en annan allvarlig händelse i en byggnad och du och jag skulle åka dit, då skulle vi tänka, vi stänger av sirenerna, vi kanske smyger fram, vi tar diagonalen, vi börjar knappa på våra larmapparater, vi försöker få dit bombgrupper och hundförare, piketer, nationella insatsstyrkor, förhandlare och så vidare. Och så vidare. Då skulle du tänka att det dör 4 i minuten in i huset. Och då kommer man fram till att det här duger inte.
Nej, man hinner inte.
Nej. Och då ser man att det finns en enda sak som avslutar en PDV-attack. Okay. Och det är konfrontation med gärningspersonen. Mm. Mm. Det kan hända att det finns personer på plats som känner sig pepp på den. Men det är inte särskilt roligt.
Men det finns ju några exempel på det ändå, vet jag.
Ja.
Från USA bland annat.
Ja.
Skolskjutningar, va?
Jajamän. Mm. Och det finns också i utrymmen där man inte kommer någonstans. Vi har pendeltåg, tunnelbanor. Det var några svenska poliser som var på plats i tunnelbanan.
Ja.
Det inte var i New York.
Just det. Det stämmer.
Där attacken avbröts ungefär samma sekund som den började.
Ja,
för att de kunde inte ta iväg någonstans.
Nej.
Utan det är konfrontation som gäller. Så om du och jag är ute och jobbar och vi får, och larmoperatören tänker så här, det här är en PDV-attack, då kommer jobbet att larmas ut på ett sånt sätt att du och jag kommer titta på varandra, precis som de första poliserna vid Trollhättan gjorde.
Mm.
De sa till varandra i bilen att vi kommer nog ha ihjäl någon idag. Så det här är en PDV-attack. Nu är det full fart framåt. In i den här byggnaden, försök hitta gärningspersonen, glöm allting annat du har lärt dig om det här. Gå inte förbi ett osökt utrymme.
Precis, utan bastaktiska principer.
Du öppnar egentligen dörren, lyssnar efter ljudet, tänker där borta sker dödandet, rusar dit, drar till dig uppmärksamheten, och om personen inte ögonblickligen slutar döda människor, så kommer ju du att behöva göra någonting.
Ja.
Och i det här fallet så sköt ju båda poliserna Anton samtidigt.
Nu pratar vi om Trollhättan mycket. Och det är ju för att det är ju en fortfarande aktuell händelse som många kan relatera till. Men visste de här poliserna när de åkte ut till skolan att det faktiskt var en skolattack? Att det var en... handlade om för typ av case? Liksom?
Ja, men de fick så pass mycket information om att det går omkring en person med svärd och gör vissa saker. Så att de hann ju faktiskt på vägen fram på en väldigt komprimerad tid lite mentalt förbereda sig på vad som komma skall.
Otroligt ju.
För konfrontation är det som avslutar en PDV-attack.
Mm.
Vi kommer aldrig någonsin i situationen kunna lista ut varför gör den här personen så här. Det får man reda på i efterhand, att det var terrorbrott eller det var hatbrott eller det var hämnd eller det var psykisk sjukdom. Det är ingen som kommer få reda på det där och då.
Nej.
Och vad du ska göra, det spelar ingen roll vad syftet är för gärningspersonen.
Nej.
Jag har jobbat många år med en av Sveriges bästa förhandlare. Och han säger, anledningen till varför man aldrig kallar på förhandlare här, det är för att vi har ingenting att förhandla om.
Nej, precis.
För att personen vill döda
han
många människor och sen
liv.
Dö.
Ja, exakt.
Det är inte en helikoptertalande om påse pengar. Nej. Det kommer inte hjälpa. Och människor som tänker att de ska kunna liksom prata med gärningspersonen, jobba med lågaffektivt bemötande eller utveckla någon form av blicksnapp Stockholmssyndrom eller någonting annat, det är helt kört. Den här personen vill döda
control.
Människor och sen dö själv.
Ja. Så här handlar det ju om damage control.
Absolut. De här, om man tittar på statistik, de här händelserna, de sker oftast på en enda plats. Det är väldigt få gånger det sker liksom simultant på flera platser. Det finns ju såklart sådana händelser, så är det ju med all statistik. Men vanligast sker det på en plats av en person. Och är de fler så är det en väldigt liten grupp. Det sker självklart i folksamlingar.
Just det.
Det är ingen idé, om jag nu ska göra en attack på en arbetsplats, är ingen idé att göra det när alla gått hem.
Nej.
Utan det kommer ju förmodligen ske mitt på lunchen, i lunchrummet. För jag vill ha god effekt.
Just det.
Och gärningspersonen har ofta med sig flera vapen och olika typer.
Ja, det... men det är ju verkligen en sån där grej som jag förknippar med de här händelserna. Utifrån Columbine och alla möjliga. Att det är liksom ett enormt vapenintresse.
Ja.
Är det bara män som begår de här gärningarna, eller?
Alltså statistiken här är nästan entydig. Det är nästan samma person som genomför alla attacker. Och ja, det är en man.
Ja,
det är såklart det. Att det finns attacker med kvinnor. Då pratar vi ofta självmordsbombare. Vi har ganska mycket knivattacker. Men oftast så är det ju en man. Och i USA, alltså deras vapenlagar talar ju emot de här. För att tillgången till vapen är ju livsfarlig enorm. När det kommer till det här. Visst. Så det är ju ingen slump att USA har så himla mycket skolattacker. Det finns ju så himla mycket vapen i omlopp.
Ja, men är det ofta personer som har ett uttalat vapenintresse?
Ja.
Ja, det är så.
Det man kan se på gärningspersonen, det är att det är en ung. Och ung betyder ungefär 18-28 år. Där skolattackerna är lite lägre såklart i skalan och terrordåden är lite högre. Men sammantaget är det 18-28. Det är en ung man som är radikaliserad. Och då tänker alla direkt religion.
Yeah.
Men du kan vara radikaliserad på massa sätt.
Ja, du kan väl vara radikaliserad av kärlek nästan.
Ja. Så att du
eller så här, tron på något.
Du har en väldigt stark övertygelse om något. Det här är personer som saknar gråzon. Det är svart eller vitt. Och de är på nätet. De är extremt internetburna. Och de är bara i forum där folk är likasinnade.
Men är det gruppen man söker? Jag tänker, om jag får vara lite så här, kanske sticker ut hakan lite eller raljant. Ja, men se supporters i vilken random stora fotbollsklubb som helst. De här som är beredda att slåss för sitt lag, om du förstår.
Nej, det här är personer med totalt bristande socialt umgänge.
Okay.
De umgås inte med någon, förutom på nätet.
Men är de introverta?
De är introverta. De har väldigt få personer som de umgås med och som de är liksom nära. De har ett uttalat vapenintresse. Om man får tag på en dator i efterhand så gör ju liksom IT-forensikerna en undersökning. Och då hittar man ju i princip alltid våldsporr och våldsspel. Och då vill jag ju då säga på en gång att bara för att du spelar våldsspel så kommer du inte bli en PDV-attackare.
Nej.
Om du är en PDV-attackare så har du garanterat att spela våldsspel. Så kan man se.
Men vad intressant.
Ofta har de någon form av anknytning till platsen, framförallt när det kommer till skolor. Det ligger i ditt hemområde, eller du har gått på skolan, eller du känner någon som har gått på skolan. Och sen så finns det en utlösande faktor som är densamma oavsett vad det är du radikaliserad i. Och det är den upplevda kränkningen.
Ja, för det var det jag tänkte fråga. Vad är liksom triggen då? Vad handlar radikaliseringen om?
Ja, för det finns ju väldigt många män mellan 18 och 28 med bristande socialt umgänge som spelar våldsspel. Det är ju de allra flesta av dem kommer aldrig någonsin bli en PDV-attackare.
Nej.
En utlösande faktor är den upplevda kränkningen. Och då pratar vi inte light-versionen. Jag känner mig kränkt.
Nej.
vi kan säga så som alla känner sig nu för tiden, för jag tycker så här, fan, alla är kränkta för allting.
Ja.
Men är det inte lite så här,
ja. Sverige är väl det lättkränktas land.
Alltså jag blir galen. Och då kan man höra så här, ja, men min katts kusins grannes dagisfrökens hund, bla bla bla. Man bara, ja, fast så är det ju inte. Nej, kanske inte. Men om det hade varit så hade det varit förjävligt. Man bara, hör du ens vad du själv säger? Jag blir galen. Och så går de hem och startar en Facebookgrupp, rädda pepparkaksdräkten. Av sin, all sin ilska. Jag blir galen på den jävla lättkränktheten. Nu brann jag av på det.
Ja, men det är härligt.
Men den här kränkningen, det är en helt annan nivå kränkning. Mm. Du har kanske kränkt mig som person.
Mm.
I USA med liksom lite mer arbetsmiljölagarna där.
Mm.
De har ju många fler arbetsplats PDV-attacker.
Ja,
så att när jag utbildar företag är det så här, ja, alltså ska ni sparka personer så är det en hygienfaktor att ha ett avslutningssamtal och att inte kränka personer sista ni gör, för ni vet inte vad de befinner sig i sitt status redan innan.
Men kan man bekräfta i alla de här fallen att det faktiskt har funnits någon form av kränkning, eller är det någonting som personen upplever?
Det kan vara en upplevd kränkning. Mm. Att du har kränkt mig som person, du har kränkt min religiösa övertygelse, min politiska övertygelse eller någonting annat.
Mm.
Det intressanta är, och det har jag läst lite så här FBI-utredningar, alltså den här radikaliseringsprocessen, den är likadan oavsett din liksom, det psykologiska, vad som sker i dig.
Mm.
Så att då, man brukar säga att det finns fyra steg. Mm. Ett, du upplever någon form av orättvisa.
Ja, just det.
Mot dig som person, mot något samhällsfenomen. Det är någonting som är orättvist.
Mm.
När du väl har fått den hang-upen, då börjar du samla på oförrätter som passar in. Du börjar läsa nyheter som passar in i det som du redan har bestämt dig för. Du sitter liksom och hårdar på saker, så du bara sitter och blir mer och mer känslan av att fan vad orättvist det är. Och sen isolerar du dig. Och det här kan gå blixtsnabbt.
Mm.
Det kan gå på ett par veckor.
Och det måste ju späda på det här upplevda utanförskapet jättemycket.
Exakt. Och du rättfärdigar. Till slut så kommer du till en sanning i dig själv.
Mm.
Att det jag tänker mig göra nu, det rättfärdiga genom att.
Ah.
Och sen har du samlat på alltihopa.
Just det.
Och sen så brukar man ofta se en utlösande faktor som kan vara något helt annat än det. Det kan vara att du har sökt en praktikplats som du inte får.
Mm.
Det kan vara att flickvännen gör slut.
Mm.
Det kan vara någonting som liksom skälper över din liksom misär som du redan upplever.
Mm. Mm.
Och den är likadan oavsett vad du har för ideologi.
Ja.
Ja, det här är ju lite läskigt. Men
det här är ju ett supertungt ämne verkligen. Men
ja,
viktigt,
man
känner jag.
Man blir lite... tappar lite tilltro till människan.
Ja, men ja, det gör man ju. Och samtidigt så känner jag att vad glad jag är att det finns människor som har den här kunskapen och som kan sprida den.
Mm.
För den är ju jätteviktig.
Men man kan ju också tynga ner, tänk dig liksom att du är lärare eller HR eller någonting. Vilket ansvar du har att jobba, för vi säger så här, i skolan, allt förebyggande.
Mm.
Alla lika behandlingsplaner, alla HBTQ-certifieringar, alla antimobbingssystem, allting som du gör för av medmänsklighet är faktiskt rent vålds- och brottspreventivt.
Ja, visst.
Det här samtalet du har med en person, det kan vara det som behövs för att personen ska gå en annan väg.
Mm.
Så att ibland upplever jag så här, shit vad jag lägger mycket ansvar på den här personalen.
Ja.
Men jag brukar istället liksom lyfta dem att fortsätt med det dagliga arbetet ni gör för personalvård.
Ja, men precis. Men menar du att man faktiskt kan då förebygga de här händelserna?
Absolut. Och framförallt om du vet vad det här är för personer.
Mm.
Det är unga män som isolerar sig, som inte har några sociala kontakter, som är våldsfixerade.
Mm.
Alltså, vi vet ju vilka de är, ganska tidigt skulle jag tro.
Ja.
Och man då känner så här, jag säger så här, ja, om ni inte har annan liksom ammunition i varför ni skulle göra det här, det är medmänskligt, Det är humant, men det är också brottspreventivt.
Mm, mm.
Så gör av alla anledningar då. Hitta en anledning som passar dig.
Om inte annat så är det ju i fråga om en ung individ, en människa som sannolikt inte mår så bra. Mm. Så det finns ju, jag menar, även om det inte är en tickande bomb i meningen PDV, så kan det ju finnas 100 andra anledningar att faktiskt försöka ingripa till hjälp för den här individen. Och andra.
Ja. Polisen satte ju igång då och började utbilda personer. Och jag kommer ihåg än idag den dagen som jag fick så här, nu ska ni gå en ny utbildning. Det är något med PDV. Samling ner i, det var något grupprum bredvid skjutkällan.
Man går precis ner så var det för mig när jag gick den. Faktiskt.
Man går ner och sätter sig och så fick man titta på några vidriga filmer från Columbine. Yeah. Och man bara, men tack för kaffet.
Jag kommer ihåg det där som oerhört jobbigt alltså.
Och vi blev riktigt osams i det där rummet.
Blev ni?
Ja.
Vad tror du?
För att när vi förstod vad det här skulle rendera i. Mm. Att om du är ute och åker och det kommer in ett larmanrop.
Mm.
Då ska du med din kropp ge dig rätt in i det här. Ja. Dra uppmärksamheten åt dig. Och typ riskera ditt eget liv. Ja. Vilket man som polis redan vet. Mm. Att du gör varje dag. Mm. Men det blev så himla tydligt.
Konkret.
Det blev så extremt konkret.
Och du jobbade yttre tjänst då?
Nej, då jobbade jag på span.
Ah,
vilket gjorde att jag utöver allt det här vet att jag jobbar ensam, utan skyddsväst, med en jätteliten pistol. med mina kollegor långt ifrån mig.
Mm.
Så jag kände så här, jag hör vad du säger. Men jag kan inte riktigt få mitt huvud runt hela informationen precis just nu.
Jag kan helt relatera. För att jag gick i utbildningen när jag var kriminaltekniker.
Ja.
Det är liksom precis samma grej.
Ja.
Vad ska jag dit och göra med ett förstoringsglas och liksom kolpulverpensel?
Dra en sträng mikrosin.
Ja, precis.
Ja.
Alltså, jag vet ju att jag är ju polis och... Såklart så har jag har gjort ingripanden på min lediga tid hemma om det krävs. Och jag har alltid liksom polisblicken när jag åker ut. Jag kan åka in i trafikolycka eller rattfyllerist kan ligga framför mig när vi kör fram till ett jobb.
Mm.
Men det här är ju liksom någonting
vi pratar inte liv och död.
Annat. Ja. Exakt.
Nej, men jag... När någon sa så här till mig, fyra personer i minuten, om det här skulle vara på din sons skola, Lena, skulle du vilja att första bästa polis i närheten kliver in i situationen och gör vad hen kan? Mm. Och då kände jag bara, jag fattar.
Ja.
Jag fattar.
Det är klart.
Och då är det så här, att vi vet ju inte vilken polis som är närmast.
Nej.
Har vi tur så är det två nyutexaminerade, snärtiga poliselever som skjuter 10 skott på en 5-krona och gör milen på 32 minuter.
Mm.
Har du otur, nu ska jag vara lite raljant, men då är det två trötta, inte vet jag, delgivningspersoner som är på väg och ska delge någon i lågskor och gabardängbyxa. Ja, men vadå?
Ja.
Om du ska välja vilka du vill ha på plats. Det kan vara en ensam utredare som ska ut och förhöra ett barn.
Ja, det kan vara
trafikkontroll på gatan utanför. Mm. Eller, worst case scenario, Lena i kjol och pumps utan skyddsväst.
Mm. Mm.
Men alla poliser ska skölja sig igenom den här utbildningen och alla är liksom mentalt förberedda. Och det här tyckte jag var intressant. Polisen har alltså urskilt den enskilda polismannens och kvinnans mentala förberedelse som den enskilt viktigaste byggstenen i hela polismyndighetens taktik kring PDV och höja myndighetens kompetens.
Intressant.
Har du hållit på med mental träning inom polisen?
Alltså jag tänkte just på det när du nämnde det här, att hur det ligger till med den saken bland poliser i gemen. För att man gick polisutbildningen, då var det ett ganska stort fokus på det. Och jag jobbade ganska aktivt med det. För att få ner min puls. Och sådana här åtgärder man kan vidta på kort och på lång sikt. Mm. För att vara liksom mentalt rustad inför olika typer av situationer. Mm. För min del så hade jag mycket idrotten att tacka för att kunna få min puls under kontroll. Även när jag var stressad och liksom pulsen steg och allt där. Men tyvärr så tror jag inte det är någonting som alla jobbar med medvetet. Nej. Alltså jag tror att man kanske har etablerat någon slags så här grunder, typ man äter, man kissar, man så här liksom innan man åker ut, vilket också är en form av förberedelse. Mm. Men jag tror inte så många liksom aktivt jobbar med att hålla sina stressorer och sin mentala kapacitet i form, om du förstår vad jag menar.
Ja, men det ser nog, jag tror som du, det ser väldigt olika ut. Mm. Men jag tror att myndighetens resa har ju kommit ganska långt. Ja, när jag läser det här, om jag jämför med när jag gick på polishögskolan, det är alltså... Det är 20 år sedan. Jaha. Då fick vi lägga oss på golvet i klassrummet och bara knyt vänster hand och tänk på en citron. Du vandrar ner för en trappa. Då kände jag bara, men skjut mig. Du kan, gör pinan kort nu bara.
Ja, men vad handlar det om då?
Men mental förberedelse. Nu kommer vi komma in på ett ämne som du kan väldigt mycket om. Mm-hmm. Liksom det medicinska och kliniska. Mm. Alltså, vi har ju, det här har varit inne på tidigare ett avsnitt, vi har ju vår lilla kära amygdala som är vår livvakt. Den ligger liksom och pejlar efter faror hit och dit. Mm. Och den spelar oss ibland ett spratt. Mm. När man får typ röda kinder och får ökad andning av att man har för mycket räkningar. Mm. Amygdalan kan inte läsa så här, ah, fast det här är ingenting vi kan slåss emot. Mm. Men vi har ju ett system. Det var det vi fick.
Mm. Ja, och det bör ju liksom betonas då att det var det vi fick för ganska länge sedan.
Och typ 40 000 år sedan.
Ja, vi fick det ju i en tid när vi inte behövde hantera den här typen av hot.
Räkningar.
Och för övrigt betydligt mer liksom, eller vad ska jag säga, mindre allvarsamma hot.
Vi kan ju liksom säga, det är ju lite byggt för att springa ifrån tigrar på savannen.
Ja.
Ja. Men om vi nu ska ta en PDV-attack så är vi ganska nära att springa från en tiger. Mm. För det är liksom, där är någon som vill döda dig och här står du. Mm. Då är vi liksom, det är nu vi kan utnyttja det här systemet precis som det var tänkt. Mm. Och då säger amygdala att det här är skitfarligt. Mm. Och då brukar jag särskilja, det händer massa saker från nyckelbenen och ner som är superfiffiga. Blod omfördelas ju. Mm. Man brukar säga cold feet. Ja, allt blod liksom omfördelas. Det ska syresätta hjärta och lungor och stora muskelgrupper.
Det ska förbereda dig för aktion.
Ja, du ska vara maximalt beredd på strid ifall tigern hinner ikapp.
Ja.
Du kanske till och med kissar och bajsar på dig. Mm. Har du varit med om någon gärningsperson som har gjort det vid ett gripande?
Ja, det har jag faktiskt. Mm. Och ofta har det ju varit när gärningspersonen har varit extremt, ja, nu uttrycker jag mig medicinskt, exciterad. Mm. Alltså det har varit en riktig kamp. Mm. Sådär. Mm. Det har jag sett.
Deras amygdala skriker, du dör snart.
Mm, är det där det handlar om?
Ja. Alltså man tänker så här att om du nu ska springa ifrån den här tigern på savannen så är ju våra kroppar så in i helvetes fiffiga. Så den tänker bort med allting som du inte behöver. Mm. Töm systemet. Mm. Det kan vara ett par deciliter eller
fekalier.
Ut med skiten. Ja, bokstavligen. Ut med skiten. Vi ska vara lätta och lediga. Mm. Det här. Och det är ingen idé att spara på det här utan töm ut allt. Ja, men,
och det är
superfiffigt.
Är ju inte mer dramatiskt än att man kan jämföra det med att du ska hålla ett stort föredrag och du avskyr och prata inför folk och du känner att du behöver gå på muggen 53 gånger. Det är liksom en light-version men det är ändå samma system som påverkar dig.
Sen är det en massa andra fiffiga saker. Då tänker kroppen, här måste vi jobba med syre. Mm. Så att omkretsen på strupen vidgas för att du ska kunna dra ner mer syre. Mm. Och så är det så jädra fiffigt så att om du skulle skära dig precis just då så kommer ditt blod koagulera i högre hastighet än om det här parasympatiska eller autonoma systemet har kickat igång. Det vill säga du kan inte styra över det här. Det går inte att styra. Du kan inte tänka bort den här funktionen.
Och det här är ju i mångt och mycket styrt biokemiskt.
Ja.
Alltså att du kommer att insöndra en massa stresshormon och annat som kommer att hjälpa dig i den här stunden.
Många har hört talas om det vanligaste, adrenalin. Du får adrenalin på slag helt enkelt. Du börjar flåsa och får röda kinder. Jag utsätter ju de här utbildade för lite tester eller vad man säger. Mm. Och då säger jag så här, men nu har ni sprungit ungefär 8 meter. Ni är ju ganska orimligt anfodda och röd om kinderna för att ha sprungit 8 meter. Men det är bara för att din amygdala har kickat igång och jag har gett er ett adrenalinpåslag för att du ska kunna springa mycket längre.
Mm.
Men i hjärnan då, för syret omfördelas i kroppen, men i hjärnan så är det ju så att syret till försen stryps i frontalloben.
Mm.
För jättelänge sen så behövde vi inte jobba med liksom rationellt tänkande och perception och sånt där, utan då var det ner på lägsta nivån.
Mm.
Så att alla har nog känt på någon gång att när man blir utsatt för någonting ganska plötsligt som man inte är förberedd på, så blir man lite dum i huvudet i stunden.
Ja, ja, gud. Ja.
Typ om någon idiot kommer och skäller på en.
Ja.
Och man bara...
Man finner sig inte. Man fryser. Ja. Eller sådär.
Och sen när det här människan har gått ifrån, man bara, vad fan, sa jag inte det här för? Och det är av den enkla anledningen att syret släpps på igen. Mm. Och du får helt enkelt tillgång till allting smart och fiffigt.
Ja, och jag tänker också att det här är situationer som man kanske inte tränar så ofta egentligen.
Nej.
Alltså i alla fall inte de här där du hamnar där yttersta, inför den yttersta faran liksom.
Nej.
Vilket ju i sammanhanget är en nackdel.
Ja.
För att det handlar ju också om erfarenhetsmässiga beteenden.
Ja, så är det ju.
Liksom.
Har man inte, ju fler gånger man känner på det här påslaget, desto mer blir man ju sams med sina egna tankar. Mm. Och nu kommer det här hända. Mm. Nu förstår jag att jag får tunnelseende. Mm. Min finmotorik ryker, men det är ingen fara. Jag kommer... Men ju mer du stressar upp dig över det, desto mer sådana hormoner kommer utsöndras. Mm. Det blir en ond spiral. Men för att ingjuta lite hopp då när jag utbildar er här, så säger jag att det finns en plats i hjärnan där allt syre befinner sig just nu. Mm. Det är inte där fram, utan det är i det så kallade minnesarkivet.
Mm-hmm.
Så att sånt som du har övat på, om du tänker när du övningskörde,
ja, just det.
Då var det så här, nu kopplar jag. Och nu, det var liksom en väldigt medveten rörelse. Mm. Men jag vet inte hur ofta du funderar på kopplingsfoten nu för tiden när du kör bil.
Det gör man
du
inte.
Kanske har automat.
Ja, nu har jag automat, men jag förstår principen. Ja. Och det gäller ju många, eller det gäller ju allt egentligen.
Och även om du skulle bli skitstressad så hade din kopplingsfot gjort vad den ska.
Mm. Mm.
Och då kan man tänka på alla saker som man själv automatiserar.
Mm.
Det sitter där även när du stressar. Och då är det så fiffigt att det som är lagrat i minnesarkivet, det vill säga det du har funderat på, det du har tränat på, det du har diskuterat och det du har förberett dig för, det lagras på ett ställe som inte är stresskänsligt.
Mm.
Det vill säga du har tillgång till det arkivet.
Just det.
Även när det skiter sig.
Mm.
Så ju viktigare det är, desto mer bör du träna på det.
Ja.
Det är därför poliser övar på att skjuta. Det är därför fallskärmshoppare övar på att dra reservskärmen.
Ja.
För att när det skiter sig och amygdala slår till, så kan du inte förlita dig på att jag kommer nog komma på något jävligt fiffigt i stunden.
Nej, precis.
Nu är det så här att amygdala litar inte riktigt på oss. Att vi ska förbereda oss.
Mm.
Så då är det så här, amygdala väntar. Okej, jag chillar, tänker amygdala. Jag väntar på vad du får för svar från minnesarkivet. Alltså, vad har du bestämt dig för att göra vid den här givna situationen?
Mm.
Om det blir tyst, amygdala tänker så här, du jobbar inte med så mycket nu här. Det händer inte så mycket.
Mm.
Då kan man säga att lilla amygdala tar fram den lilla tombolan.
Ja.
För den tänker, vi måste ändå smart försöka överleva här nu.
Mm. Mm.
Och där finns det kamp. Det finns flykt och det finns det här tråkiga handlingsförlamade eller frozen fright.
Frysläget.
Ja. Mm. Som inte hjälper vid en PDV-attack.
Nej.
Nu tar jag fram mitt stänga finger igen.
Mm.
Ni som tänker att om någonting sånt här händer, då spelar jag död.
Mm.
Då vill jag säga så här, rent statistiskt så finns det absolut personer som har överlevt på grund av den metoden.
Mm.
Men det finns jättemånga fler som har dött på grund av den metoden. För du överlämnar all makt åt personen, gärningspersonen.
Mm.
Det är inte så svårt att döda en person som inte gör någonting.
Nej.
Som varken ränner därifrån eller försöker gömma sig så att du inte ser mig, eller försöker gömma sig så att du inte kommer åt mig, eller försöker distrahera så att jag inte kan döda dig. Så att det här med att spela död funktionen, den är helt värdelös. Ni som tänker att ni ska välja den.
Mm.
Sen kan det faktiskt fortfarande bli så att om amygdala slår till och tar fram tombolan, då kan det bli frisläge ändå.
Mm.
Och då är det så. Det är inget
ja, men
val.
Alltså det där, precis.
Kära nämndemän, det är inget val.
Precis. Man kan inte styra över sin kropp och sina liksom...
Inte när du har kommit till den punkten.
När du väl har klivit över den där point of no return. Då får du se vad liksom tombolan ger dig.
Exakt.
Lite så. Men vad ska man göra då om man har förmåga att liksom ändå agera?
Ja, för det jag vill säga är, om du har mentalt förberett dig, det vill säga det finns var i minnesarkivet, det finns nycklar att jobba med, då kommer ju inte tombolan komma fram.
Nej.
Så vi kan inte garantera att du inte fryser till is, men vi kan garantera att tombolan kommer inte komma fram om det finns svar att jobba med. Så länge det finns svar så kommer kroppen hellre jobba med dem. Så man kan mentalt förbereda sig. Man kan dels skaffa sig kunskap genom vilka tider och platser och situationer är det liksom större risk. Befinner man sig på folksamlingar, om man åker i världen nu, så kan man se liksom på signifikanta platser, jag tänker Times Square, nära Eiffeltornet och så vidare, så kan man ofta se tungt beväpnad polis.
Just det.
Och då tänker man, oj oj oj, vad har hänt här? Ingenting. Men de har kunskapen om att om det händer någonting här,
så ska de kunna...
då är det konfrontation som avbryter det. Och då har vi inte tid att det ska komma 40 minuter därifrån. Nej. Utan det ska helt enkelt finna poliser på plats som kan stoppa alltihopa på en gång. Då finns det lite basic. Jag vill att man jobbar med sin mentala förberedelse. Gärna på de platser man ofta befinner sig, så gynnas man av att veta vad är mina invägar och utvägar, utrymningsvägar.
Är du en sån där som när du kommer till hotellet i Lysekil kollar var utrymningsvägar finns?
Ja.
Ja. Jag med.
Jag vill gärna ha minst två. Och då är det ju inte bara för PDV-attack såklart.
Nej,
jag vill ha det utifrån brand. Jag vill ha det utifrån sjukdomsfall. Jag vill ha det utifrån, jag vet inte vad man kan spela upp för scenario, men jag vet att jag kommer aldrig göra det i onödan. Jag kommer inte på något sätt att drabbas som person för att jag ägnade i runda slänga 30 sekunder åt att kolla vad mina utrymningsvägar är. Hur högt är jag? Kan jag hoppa? Vad är det för fönster? Går det att ta sig igenom? Det tar mig 30 sekunder. Jag brukar fråga personer när jag utbildar dem så här: om ni kommer till ett hotell på er semester, vad vidtar ni för åtgärder? Och då ser folk ut som att, shit, jag borde nog säga något. Vad är rätt svar på den här frågan? Jag kollar minibaren och havsutsikt.
Jag gör mig en gin och tonic.
Ja, exakt. Jag gör också mig en gin och tonic och jag kollar också havsutsikt. Men jag tar också reda på, var ska jag ta vägen om något händer? Sen går jag ner till poolen eller vad det nu är, passar ungar. Och då har ju risken att någonting ska hända har ju ökat med exakt 0%. Det är inte större risk att det ska brinna för att jag köper en brandsläcksjävel. Eller fundera på hur jag ska använda den. Däremot, om jag skulle vakna mitt i natten av att brandlarmet går och det är rökfyllt, så kommer jag vara först ut. Med barnet under armen. Det är det som kommer hända. Ingenting annat. Och då tänker folk så här: åh, du är konspiratorisk, paranoid och galen. Nej, jag har varit med om för mycket. Och jag har en kunskap. Till den kopplar jag en attityd. Och utifrån det väljer ett beteende. Det är inte svårare än så. Ibland så notchar jag upp den lite till, beroende på situation. Och ibland så låter jag nästan det hela sova.
Ja.
I någon form av risk- och konsekvensanalys.
Men handlar det inte det där mycket om människors egna liksom emotioner och rädslor? Det här att det finns någon slags inbillad tro att om jag närmar mig det här fenomenet så ökar risken för att jag utsätts, eller det är asobehagligt att
jag blir nästan
tänka
förbannad.
Tanken eller jag har
personer som vill gå HLR-utbildning efter att någon i deras umgängeskrets har fått en hjärtinfarkt. Är det inte bättre att man kan det innan, tänker jag? Okej, det är ju, om inte annat så gör det efter då, för det är ju mest troligt att personen kommer att bli drabbad igen. Men alltså, gör det innan. Det tar ingen kraft, det tar ingen energi. Det har inte ökat på risken på något sätt.
Nej.
Men jag vill inte glida omkring i i livet och bara så här, jag kan inte hålla liv i mig själv eller mina nära och kära. Mm. Jag vet inte, jag tar mig ut. Jag tänker så här, varför skulle jag utsätta mig för det?
Nej, jag förstår inte heller. Och vi har ju varit inne på det här temat lite grann i en tidigare podd när vi pratade om eld.
Mm.
Det här att faktiskt köra lite varianter av brandövning hemma.
Mm.
Det innebär ju inte liksom att risken kommer att öka för att du ska utsättas för en brandincident i din bostad. Men om det skulle ske någon gång så skulle chansen i alla fall vara högre.
Ja.
Att man inte skulle få några riktigt allvarliga konsekvenser av det.
Och sen är det... Det är ju faktiskt att precis efter man har gått en utbildning, oavsett om det är PowerPoint, självskyddskurs eller brandsläckningskurs, precis efter får man nog köpa tanken att då känns det lite mera, det ligger liksom längst fram.
Men så är det ju, och man är också inspirerad.
Ja, men det kommer att mattas av, och jag är absolut inte för de här personerna som ser faror runt varenda hörn.
Nej.
För det finns ingenting som tyder på att du kommer vara först på bollen när det skiter sig. Det är nästan lite vargen kommer. Du kommer tröttna ut din stackars amygdala.
Ja.
Så den kommer ändå inte uppfatta någonting när det skiter sig.
Men kan man träna det här praktiskt?
Ja.
Alltså, kan vem som helst göra det?
Ja, men du pratade om idrottspsykologi och lite mental träning. Det är så jädra fiffigt att hjärnan kan inte skilja på övning och verklighet.
Nej.
Du behöver helt enkelt inte uppleva det skarpt för att öka din egen förmåga.
Mm.
Så du kan med små enkla medel jag säger så här, det första du ska göra, du måste köpa tanken på att du skulle kunna ha den enorma oturen att någon gång under ditt liv befinna dig på en plats där det glider in någon som har bestämt sig att för just den här dagen så ska jag döda så många möjligt på den här platsen.
Mm.
Det kan vara på väg till jobbet, från jobbet, på semestern, i din skola, i dina barns skola.
Mm.
Man måste köpa den tanken. Om man inte köper den tanken, då blir det svårt resten.
Mm.
Och sen nästa tanke är så här, okej. Då kommer jag vilja vara med och vara med en medspelare i hur ska detta, vad ska det ha för utgång?
Mm.
Jag vill vara med och påverka min egen utgång.
Mm.
Det är liksom din första läxa. Om du vill vara personen som kör strutsen, om du vill vara fatalist och bara jag hoppas på det bästa.
Eller om du vill vara...
Då får du jobba mer med tombolan.
Ja, eller om du vill vara den som tror att du ska kunna hantera de här situationerna utan att ha liksom praktiskt och teoretiskt tänkt kring det hela.
Så det finns faktiskt en studie som FBI har gjort tillsammans med fransk polis som visar på att om du är mentalt förberedd för att bli utsatt för något väldigt hotfullt, om du då blir det, då kommer du basera utgången till 75% på din mentala förberedelse och 5% på tur. Det är alltså 5% risk att det är tombolan som avgör hur det kommer gå.
Mm.
Du baserar alltihopa på din egen mentala förberedelse. Och sen så resten av procenten är lite fysisk status om du har liksom lite skills.
Och slumpen, tänker jag.
Om du är inte mentalt förberedd, om du helt enkelt har kört strutsen gällande... Ja, det kan vara överfallsvåldtäkt, det kan vara brand, det kan vara PDV-attack.
Mm.
Då vänder du på siffrorna. Är du helt oförberedd, då är det 75% risk att det är tombolan som avgör.
Mm.
Det kan fortfarande gå bra, för där finns ju kamp och flykt som två av tre.
Mm.
Men det är 5% som du baserar på din mentala förberedelse, eftersom du inte har någon.
Mm.
Frontalloben dör, det är tomt i minnesarkivet. Mm. Varsågod tombolan, nu får du avgöra hur det här ska gå. Och för mig blir det så himla tydligt, vill du vara med och påverka eller vill du inte vara med och påverka? Mm. Jag gillar ju makt. Jag gör ju det, över mig själv.
Ja.
Jag vill fan inte att det liksom ska vara någon slump som avgör huruvida jag kommer hem från resan eller arbetsplatsen.
Nej.
Jag är super, super korkat.
Jag håller med.
Svensk polis har ju gått ut med rekommendationer som är ett, fly.
Mm.
Fly ligger oss nära till hand som människa.
Mm.
Det är ju till och med i vår tombola.
Mm. Och det här är ju då om du inte är polis, antar jag.
Exakt, alla.
Ja.
Ja, även polis om det är någonting farligt. Inte PDV-attack, men i övriga fall.
Ja.
Är det någonting, är du på väg hem från ditt jobb?
Mm.
Fly är en bra go-to.
Mm. Mm.
För att det är svårare att skada en person som inte är kvar på platsen.
Mm. Jag menar att, ja, jag var inne på PDV nu.
Ja, ja.
Att du kan ju faktiskt inte fly från en sån
situation. Nej, vi lägger inte benen på ryggen och springer.
Poliser är de enda som inte egentligen får göra det. Ju.
Nej, nu, det finns ju lite avhandlingar på ämnet. Mm. Även poliser har rätt att hålla liv i sig själv.
Mm.
Men metoden är att du ska gå in och du ska göra allt vad du kan.
Mm.
Utifrån din utrustning, taktisk kunnande, dagsform och så vidare.
Mm.
Du kanske inte är den som springer och sopar ner gärningspersonen.
Nej.
Men du kan skära av en bit av utrymmet och börja rädda människor.
Ja.
Mm. Tills fler kommer.
Mm.
Men för alla andra då, att fly från platsen, fly snabbt, ta ett tidigt beslut. Och det har man också sett i de här studierna, att ju fler personer på platsen som har en förmåga att ta ett beslut och börja röra på sig, trots att man har ingen information, allt är kaos, fullständig tidsbrist, men ändå att du gör någonting, desto bättre.
Jag minns när man gick på polishögskolan och fick träna lite så här light-varianter av liksom plötsligt uppkomna farliga situationer.
Mm.
När man sen utvärderade, alltså man kunde snabbt konstatera att vi hanterade de här situationerna väldigt olika ju. Men när man utvärderade de här situationerna efteråt, så var ju den faktor som ofta liksom omnämndes hos de flesta, det var ju det största hotet upplevde ju de flesta var ju känslan att inte ha kontroll.
Ja.
Och det här handlar ju om att skaffa sig kontroll på något sätt, i någon mening.
Ja.
Det är ju att faktiskt förbereda sig för vad som komma skall.
Ja, och då blir det en sån fin spin-off, för är du förberedd och har en känsla av kontroll och du kan bibehålla syreinförsel i kroppen, så kommer du ju under längre tid och till större utsträckning ha tillgång till din frontallob.
Mm. Mm.
Så det är därför man kan titta på personer som utför extremt stressfulla jobb, läkare, poliser, ambulanser, brandmän. Det är för att de har inte en sån hög stressnivå. Det vill säga att de har tillgång till allt rationellt och allt förnuftigt och allt liksom kognitivt och perceptionellt.
Mm.
Det är igång.
Mm.
Medan en person som inte hade varit förberedd på det här hade fallit rätt ner i hålet och inte sett något och inte hört något och inte fattat något.
Nej, precis.
Men fly är ett sånt där första steg. Fly direkt, fly snabbt, fly i låg ställning, gör det liten, du vill inte bli träffad.
Mm.
Och då pratar vi skott, glasplitter, tryckvågor, fallande saker.
Mm.
Och den kropp kommer hjälpa dig med det här. Man ser nästan alltid att folk hukar sig.
Tänk.
Automatiskt så gör vi det.
Aha.
Och du vill absolut inte bli träffad i huvudet eller torsot.
Nej.
Resten kommer liksom gå att hantera för gemene man, att stoppa blödningar. För det är blödningar man dör av i en PDV-attack.
Och det här tycker jag, för att återigen knyta an till det här som jag var inne på, de här övningarna på polishögskolan och som man också gjorde en del i självskyddet efteråt. När det var just de här plötsligt uppkomna liksom, angreppen av en skytt till exempel på... Ja, som man inte hade kontroll över så inledningsvis. Så när man bröt övningen och man liksom skulle frysa och man tittar på sin egen kroppshållning, så hade man oftast liksom den breda basen, den låga tyngdpunkten, man hade anspänningen liksom på rätt ställe, ögonen var skärpta.
Ja. Man hade vridit bort torsot så att man ska liten träffyta.
Thorax, Så att, alltså det här är otroligt fascinerande,
oerhört
tycker jag.
Nedärvt.
Hur naturen liksom har tänkt på de här grejerna. Fantastiskt.
Ja, det är bara att applådera liksom utvecklingen, hur vår art har lyckats överleva.
Ja.
Det har ju att göra just med det här försvarssystemet vi har och också att vi är sociala varelser, flockdjur, som gör att vi fattar att om vi håller ihop med flocken och kan få alla att må bra, så kommer min egen chans till överlevnad att öka. Nästa steg som polisen, deras rekommendationer, det är att gömma sig. Finns egentligen ingen rangordning tycker jag, för ibland är det ju bäst att fly, ibland är det bäst att gömma sig. Det beror lite på hur miljön ser ut. Är du på plan 23 skulle inte jag hoppa över balkongräcket det första jag gör. Jag kanske inte flyr neråt om gärningspersonen är nedanför mig, så då kanske det blir gömma sig. Kanske jobba sig ännu längre upp, in i något utrymme, kanske stänga dörrar, låsa, barrikadera sig. Liksom, för det du vill göra, du vill ju tjäna tid. Och det är inte så här tidigt att de allra flesta PDV-attacker är över inom en kvart.
Mm.
Och det kommer absolut vara ditt livs längsta kvart.
Mm.
Men kan du köpa dig tid, kan du göra att gärningspersonen går vidare? För vi ser ingenting som tyder på att någon skulle ha med sig något brytverktyg.
Nej,
jag menar, ska jag döda väldigt många människor på kort stund, kommer jag inte ägna värdefulla sekunder att stå och bryta upp en toalett för att döda dig.
Och det här är ju också knutet, om man knyter det till liksom bastaktiska polisiära principer, så handlar ju det här om att lägga på processer på en gärningsperson. Försvåra för gärningspersonen.
Typiskt snututtryck. Ja, men, lägg processer på gärningspersonen.
Men det är ju precis det. Det handlar om faktiskt.
Det ska bli svårt för dig och lätt för mig. Du kan släcka lampan, du kan flytta på dig. Jag menar, det är såklart att du hellre står bakom ett betongfundament än en tunn gardin eller fucking Benjamin Ficus. Men om du inte har någonting annat, så är det mycket bättre att stå bakom en Benjamin Ficus än ingenting alls, för personen kanske inte ser dig.
Om inte annat så håller du dold.
Det finns faktiskt personer som överlevde på Bataclan som stod bredvid scenen i ett prång av mörker. Det fanns alltså ingenting mellan dem och gärningspersonerna än ett kompakt mörker. Men det var mörkt som gjorde att de överlevde. Otroligt. För de såg dem helt enkelt inte, så att de sköt inte dit.
Vilken skräck.
Upplevelse. För man har andats någonting på den perioden.
Exakt.
Och sen vill jag också säga att det är mycket mindre sannolikt att man bara ställer sig hysteriskt och skriker som på film. Det ser man inte på de här filmerna. Jag har spenderat en ohälsosamt lång tid av mitt liv att sitta och analysera övervakningsfilmer från skarpa PDV-händelser för att försöka förstå vad människan gör. Och det här hysteriska bara stå och skrika är extremt ovanligt.
Ja, det är det.
Och sen vill jag också säga, när det kommer till så här, hur mycket ska man hjälpa andra? Det kommer vi att göra. Så länge vi kan så ser vi att människor är fantastiska på att släpa, hjälpas åt med skador, hjälpas åt att bygga barrikader och så vidare. Men jag vill faktiskt skicka med människor att i frontalloben sitter faktiskt också empatin. Den försvinner, du blir inte lika charmig som du tror. Och det här har jag haft så många duster med skolpersonal, att när det står mellan liv och död, alltså när dina amygdala säger om du inte gör någonting nu så kommer du dö, då kommer du hantera dig själv och dina avkommor. Ingen annan gör sig besvär i din prioriteringsordning. Nej. Sen drar du.
Och det där har jag hört från ett antal människor som jag har pratat med, bland annat tsunamiöverlevare. Som beskriver just det, att jag hade inte en chans att tänka eller fundera på någonting annat än att liksom försöka överleva själv. Och det är ju fullt begripligt, men det leder ju också till en enorm överlevnadsskuld naturligtvis. Så är det ju. Men som sagt, återigen knutet till de liksom väldigt primitiva mekanismer vi har att luta oss mot, så är det så vi fungerar, och det får vi bara liksom acceptera.
Ja, och du kan inte hjälpa någon annan om du är död.
Nej.
Det är faktiskt så krasst. Så att, jag brukar säga det, jag brukar peka på någon ganska långt fram när jag föreläser. Så att, om det börjar skjutas här utanför nu, hur långt tycker ni nu att jag ska ägna mig åt att försöka få med den här personen som uppenbarligen har frysit fast i stolen? Och då säger jag, men en minut, kanske 3 sekunder och så vidare. Ja, men det beror ju på hur mycket mina amygdala avgör att jag kan vara kvar. Men om det börjar närma sig, ja, då kommer jag att dra. Jag kommer kanske försöka slita, göra några försök, men sen kommer jag att dra. Jag måste överleva själv, jag måste hem till mina barn. Så säger jag, ska vi byta ut den här personen? Vi sätter min son på stolen här. Hur lång tid tror ni att jag kommer ägna åt att försöka få med mig den här personen? Mest troligt så kommer jag antingen att bära ut honom och stolen, eller så kommer vi båda dö på platsen. Så att det beror ju faktiskt på vad man har för relation. Det låter lite hemskt, men rent krasst så är det så.
Ja. Och återigen, det är bara att acceptera att det är så.
Det är som min man som överlevde den här flygolyckan. Han råkade ju få med sig, han råkade nästan sparka ut en annan person ur planet som överlevde. Men han säger ju helt ärligt, jag hade ingen som helst
tanke
på det. Jag hade bara en tanke på att ta mig ut. Jag hade och då var det liksom några av hans bästa vänner. Det fanns ingenting heroiskt i det. Jag skulle bara ut själv. Och sen råkade jag kicka ut henne ur planet. Men det har han liksom, jag har ingen som helst liksom mental medvetenhet med det.
Alltså det här ämnet, tiden går jättefort. Vi har pratat över en timme nu om ett otroligt intressant ämne. som du är helt grym på.
Jag har hållit på väldigt mycket med det. Ja, jag har så himla mycket mer att säga om det här, men vi kommer återkomma till det.
Och jag har så himla många frågor också. Jag tänker mycket kring det här med samverkan till exempel. Mm. Jag tänker på processer som kanske rör mer det jag kan. Mm. Alltså hur kan man hantera
massskadescenario?
Ja, ett massskadescenario både medicinskt och tyvärr de som inte överlever. Mm. Hur ska man hantera den biten?
Jag hoppas att det inte blir för deppigt.
Nej, men alltså det är klart att det blir ju
allvarsamt.
Alltså, det här är ju ett allvarsamt ämne och tungt på sitt sätt. Men jag är jätteglad att vi ändå tog det. Mm. För att jag tror att många kommer uppskatta det. Mm. Och jag tror att många kanske har fått sin tankeställare också. Mm. Så här, hur kan jag förbereda mig? Kan jag ta upp det här med rektorn på min sons skola? Mm. Liksom, att våga prata lite grann om...
Ja, för oron finns där oavsett. Det blir inte värre för att du pratar om det. Nej. Oron finns oavsett.
Så är det. Mm. Men du, ska vi försöka avsluta det här avsnittet ändå lite mer lättsamt? Kan vi det?
Alltså jag tänker så här, vi fick ju så himla mycket roligt från förra avsnittet om jordavsnittet. Mm. Om vad man, för vi pratade lite om vad som händer efter döden. Och då fick jag lite roliga förslag. Okay. Så då började jag filosofera såklart.
Ja, det är klart.
Jag fick två väldigt roliga förslag, eller där någon vet.
Vadå, saker man kan bli, eller vad sa du?
Ja, men du kan önska. Saker du kan önska som folk gör med dig efter din död.
Ja, jag förstår. Typ och då så här, finns... frysa ner mig och när tekniken finns gör så att jag kan börja leva igen. Jag vill bli utsatt för kryoteknik.
Jag tänker att du kan få tänka lite fritt och kreativt här. Jag kan ta två förslag som vi fick från en lyssnare, eller från två olika lyssnare. Ja. Det ena var att de sänker ner någon form av urna utblandat med lite jord och i löndom sår ett frö. Så på den här platsen, tänk att jag går ut i trädgården och gräver ner dig.
Ja.
Liksom, jag har kremerat dig.
Kan jag bli en ollonskog?
Jag tänker att det krävs kanske fler än ett frö då.
Men inte på lång
sikt. Men vänta, finns det inte en blomma som ser typ ut som en penis? Är det det fröet jag ska stoppa ner i din
det
lilla...
Det vore ju något ändå. Kan inte du, om det här Gud förbjudet skulle ske, kan du stoppa ner ett ollonfrö i min urna då?
Så kan det bara långsamt kryper upp en rejäl...
Ja, som en ollonblomma. Ja. Vi måste hitta den här
tänker
växten.
Tänker du att Sixten ska gå dit och liksom odla panser runt?
Nej, det är faktiskt... Nej,
men jag gillade idén. Tänk att man så hade liksom ett favoritträd eller någonting. Ja. Och bara så här, ner med den i löndom så det börjar växa upp massa så här, där är Berits tuja.
Men kan man tänka sig en blandning då? Kanske ett ollon. Ja. Lite lupin. Det är fint. Kanske...
Nej, lupiner är vidriga. De är så invasiva, tänker, det ska man inte hålla på.
Midsommarblomster är väl härligt?
Du kan väl kirskål. Satans påfund för oss kolonister.
Ja, det är det. Det håller jag med om.
Man drar bort en och finns... Nej, men okej. Okay. Ja. Så frön är en rolig grej.
Men frön är kul.
Det är kul. Mm. Det andra jag drar oss om att man kan liksom ploppa in en i en diamant. Skulle du vilja gå runt med en anhörig? Ja, skulle du vilja gå runt med en anhörig i en liten fin diamant på fingret?
Ja, du tänker, ja, jag fattar.
Att du liksom blir alltså, bevarad i...
Ja, men alltså jag tycker det har något, för att det innebär ju att
nej, det har
jo,
inte något.
Jo, men så här. Då skulle ju min liksom gamla morbror Bengt skulle kunna bli en diamant. Så kanske jag vill ha min gammelmormor. Kanske ja. Farfar.
Kan se som en liten stjärna på tanden. Du har farfar Gösta på tanden.
Ja, farfar Gösta. Ja, men varför inte då?
Okej, nu jag avslutar så här. Om du får välja ett föremål som du ska bli efter din död.
Ja.
Ett bruksföremål.
Ja, det måste ju vara något praktiskt, tänker jag.
Ett baksäte.
Ja, men alltså...
Lypsyl. Säg ett bruksföremål som du känner att det här är signifikant för mig. Det här vill jag bli mitt nästa liv.
Vad svårt.
Nej, men säg nu spontant. Ja, men,
ja, det är ju jättesvårt att komma på något jättebra nu bara så här.
Axelvadd.
Nej, jag kan inte komma på något. Säg du först.
pastaslev.
Nej.
Jag fick panik.
Åh, gud. Vi hörs om en vecka.
Vi hörs om en vecka.
Kika in på Instagram. Ja. Ljungdahl och Ginghede. Eller mejla oss på ljungdahloginghede@gmail.com. Och kanske tipsa oss om, ja, vilket bruksföremål skulle du vilja bli efter din död? Hej då!
Hej då!